medelklassmått på, så det är faktiskt så det ser ut. Om man tittar på, jag tror att det var, jag såg siffra på att i det rika Danderyd så är det kanske 15% av befolkningen som utnyttjar RUT-avdraget. I kommun Årgäng så är det 3%, så där ser det ut alltså. Så jag tror att tiden som kommer se att faktiskt en väldigt konstig politik som har kommit i spåren av inställd kamp för jämställdhet och ökande jämlikhet i samhället. Så jag tror att det här kommer att kunna tillfälligt i alla fall. Det kan dröja ett tag, men det kommer att skena.
Nu har ökat ner utanför storstäder, i storstäder. Det är helt naturligt. Det finns så kallade dattröster. De finns ofta i storstäderna, det vet vi, med mobil, all teknik, alla nya reformer. Och sen sprider det sig över landet. Så jag tror att Årjäng kommer att komma upp i Danderyds nivå på sikt. Och det är intressant att göra att du nämner moral, för det är ju faktiskt en viktig aspekt av detta. Sånt som tidigare var svarta jobb har blivit vita jobb. Fel?
Det stämmer inte. Alltså den typiska rutarbetaren är idag en person som tidigare har jobbat inom vård och omsorg. Det är inte den här grupperna av så kallade invandrare som tar de här jobben, utan det är folk som tidigare har varit inne på arbetsmarknaden. Så att det där tror jag är en myt helt enkelt.
Sakina?
Ja, jag tror ju inte att det är en myt, men jag har ju invändningar mot rutavdrag och olika slags avdrag, men av helt andra skäl än vänstern. Dels så det är ju bättre att sänka skatterna generellt än att politiker väljer ut områden. Jag tror att det är liksom inte rätt väg att gå. Men min huvudinvändning har faktiskt att göra med att jag tror faktiskt att det är bra att barn och ungdomar lär sig att städa efter sig själva. Jag blir lite rädd för de här ungdomarna som växer upp och sen när de flyttar hemifrån så kräver de en massa saker från samhället och bryr sig aldrig om vem det är som städar upp efter dem i tunnelbanan, vem som bäddat sängen åt dem och sådär. Så att jag ser en fara med det. Nej. Men med det sagt så är det ju självklart så att, precis som sagt här, att det är klart att en bransch där det finns mycket svartarbete och där man anser att skatterna är alldeles för höga. Om man jämför, jag tror svenskar börjar jämföra mycket mer där också. Så det är klart att det är bra om de här jobben blir vita. Och sen märker man ju på den politiska diskussionen vilken enorm förändring som har skett just den här frågan. Från att vänstern pratade om pigavdrag väldigt mycket 2006, så vet man att nu vill socialdemokratin och den breda vänstern naturligtvis inte störa medelklassväljarna i Stockholm. Så är det.
Jag tror det är just med övre medelklassväljarna i Stockholm, för det är verkligen klassskiktat det här. Och i Danmark så tog man en gång i tiden bort det där bidraget just därför att man tyckte att det var att hälla ner pengar i överklassens fickor. Det tror jag verkligen problemet är. Sen är det ju så att jag tycker det är tragiskt att Socialdemokraterna är så rädda för att ta i den här frågan, därför att de kommer inte att förlora många väljare på detta. Därför att den stora gruppen väljare som utnyttjar rutavdraget, de röstar borgerligt helt enkelt. Därför att det är skiktat så mycket uppåt till inkomstskikten. Så det är helt enkelt ett uttryck för otrolig feghet. Och dessutom är det ett uttryck för att medierna oavbrutet för nästan någon slags lågintensiv kampanj för det här rutbidraget. Där det alltid presenteras som att det nu väller fram på bred front, när det fortfarande handlar om några procent av befolkningen.
Elisabeth sitter och hoppar här.
Ja. Nej, men alltså jag tror ju att det här är dynamiskt. Jag tror att det sprider sig, och det har inte nått de socialdemokratiska väljarna i samma utsträckning. Så att jag tror att det är ganska klok politik att inte röra det. Och sen tänker jag att man ska, bara för att jag nu är positiv till detta, så ska man naturligtvis diskutera vad ska man få göra rutavdrag för. Det är inte säkert att läxhjälp, där är jag själv tveksam. Är det verkligen en hushållsnära tjänst? Så att man kan inte bara säga att öka på med nya saker och säga att nu tar vi det här också, utan den diskussionen måste ju hållas levande.
Vi lämnar rut och rot för den här gången. Jag tror att vi lär återkomma. Ännu en person från Göran Perssons epok har ju i veckan valts in i Stefan Löfvens lag. Det handlar nu om Jan Larsson, som efter 6 år som kommunikationsdirektör på storbanken Nordea nu kommer tillbaka till politiken som Socialdemokraternas nye valledare. Det var en post han hade även under Göran Perssons ledning, bland annat under ödesvalet till den borgerliga alliansen. Då undrar vi, är det här ett smart drag av Stefan Löfven? Vad säger Göran Greider?
Nej, är det ett ord jag älskar här.
Elisabeth Sandlund.
Alltså jag är tveksam.
Säker ni?
Jag säger ja.
Ja, men vad bra. Då får du börja.
Ja, jag hade turen att faktiskt sitta i samma panel som honom under Almedalsveckan. Och dels tror jag att det är bra för socialdemokratin och egentligen alla partier, och i synnerhet partier som har haft makt länge, att ta in människor utifrån. Och nu har Jan Larsson varit och jobbat ute ett tag. Och det där tror jag är jättenyttigt. För risken annars är att man bara plockar in människor internt. Och ja, kanske elakt att nämna en person. Men bara för att nämna ett exempel, det finns väldigt många. Ta till exempel alltså Moderaternas partisekreterare. Så märker man på hans retorik att han är väldigt fast i nya Moderaterna. Och hur man pratar så. Och det där tror inte jag riktigt går hem. Så av den anledningen tror jag att det är jättesmart av Löfven att plocka in folk.
Ja, det är möjligt att Jan Larsson kan ta med sig lite retorik från Nordea, och då är det ju fullkomligt kört, därför att om det är någonting som sossarna behöver, så är det ju att mobilisera de här LO-väljarna. När de sviktar, då går det dåligt för sossarna i valet, så att, och det tror jag inte Jan Larsson är rätt person här. Och dessutom tycker jag väl att det är ett uttryck för vitalitet att man tar in en gammal förlorare från 2006. Alltså, det är lite konstigt, lite dåligt tänkt.
Jo, men jag kan ju tänka mig att Göran Greider är inte så förtjust i hans retorik. För att han är ju, vilket märktes på det här seminariet som jag deltog i, han är ju väldigt mycket för blocköverskridande överenskommelser och pratar om liksom möjligheter. Och jag tror absolut inte han är så fast vid att socialdemokratin ska vända sig åt vänster. Och det tror jag är nyttigt för dem.
Mm. Elisabeth, det är svårt att mobilisera, tror jag, med en sån retorik.
Jag är tveksam därför att, jag menar, det är klart att han har en stor erfarenhet både från politiken och nu också från näringslivet. Samtidigt så är han ju i viss mening en förlorare och står för det som inte lyckades. Mm. Och då kan man säga, då har han lärt sig något av det, eller också så har han inte det. Och därför känner jag mig väldigt ambivalent än så länge. Vi får se vartåt det barkar.
Odla den ambivalensen, därför att jag tror att jag tror att det är problem, för att sociologerna säger ju detta, att folk blir ointresserade av politiken när de stora partierna blir för lika varandra. Och när socialdemokratin plockar in folk från näringslivet och när näringslivet hämtar från socialdemokratin, så suddas skillnader ut. Och det där leder nog till ökad likgiltighet hos väljarna. Det är ju inte bra för någon, alltså, tror jag.
Så vad skulle du vilja se för sorts valgeneral då, Göran Greider?
Ja, jag skulle gärna hitta, jag tror jag skulle i så fall skulle leta efter någon i de fackliga, för det är där de behöver hitta, att det kan vara TCO, det kan vara från LO-sidan. De grupperna som de behöver mobilisera, just sossarna, för att kunna vinna val. Och det var de missade 2006. De glömde bort att det fanns ett problem som heter arbetslöshet.
Och andra sidan kom ju Stefan Löfven från den sidan. Så att det kanske behövs en motvikt, någon som väger upp honom. Det är ju trots allt inte bara de klassiska socialdemokratiska man är ute efter, utan man måste ju också nå mittenväljarna.
Ja, men arbetslivet gäller även lägre tjänstemän och LO-medlemmar, så att arbetslivet är ju det som har kommit på efterkälke i all politisk debatt, va? Och därför att Jan Larsson med sin Nordea-karriär kan bidra med så mycket.
Vi får se hur det går. Vi lämnar den frågan och går vidare, för nu vill vi prata lite sport. De spelade ju det svenska damlandslaget i fotboll när de vann över Finland med 5-0 inför en stor och entusiastisk publik. Annat var det som sagt efter för många, och på mikrobloggen Twitter föddes en av veckans snackisar när det visade sig att det spreds en del hat och sexistiska kommentarer där om damlandslaget. Det här fick statsminister Fredrik Reinfeldt att reagera i ett pressmeddelande. Han sa bland annat att det här är ett allvarligt samhällsproblem som jag vid flera tillfällen markerat mot. Men sportjournalisten Alva Nilsson, hon tyckte inte det räckte riktigt. Hon sa att det är viktigare att vara på plats än att skicka ut pressmeddelanden om att vi inte accepterar hat. Och hon konstaterar att halva VIP-läktaren var tom när Sverige spelade. Fredrik Reinfeldt har varit på VIP-läktaren när EM inleddes i Göteborg i onsdags. Saken är Madon.
Nej.
Göran Greider.
Nej, naturligtvis.
Elisabeth Sandlund.
Ja, jag måste säga något också. Om han gillar fotboll, så har jag förstått. Och det är klart att om han har tid och lust att gå på en fotbollsmatch tidigt i en turnering, så måste han väl få göra det. Men jag föredrar ju en statsminister som regerar Sverige innan framför att sitta på
fotbollsläktare. Ja, skulle han gå på varenda match hade han ju inte haft tid till någonting annat.
Han kommer säkert när det blir
fint. Ganska... Ja.
Jag tycker inte heller han skulle vara.
Nej, jag tycker han förstör stämningen helt enkelt. Den här matchen när det blev 4-4 mot tyskarna, då tyckte jag att den 4-4 upphämtningen förstördes av Reinfeldts jubel där. Och Merkel fick vi stå ut med också. Jag tycker nog att när VIP-läktaren, kamerorna riktar in sig lite för ofta mot den här VIP-läktaren. Fotboll ska vara ett spel underifrån.
Men ett intressantare, en kanske intressantare fråga. Får de kvinnliga landslagsspelarna den kritik de förtjänar? Alltså rätt sorts kritik, vad säger man då? Nej, säkert.
Ja, jag hoppas det. För jag ogillar egentligen att man pratar om damfotboll. Jag har ju varit domare och spelare själv. Jag gillar den här alltså uppdelningen. Det är ju fotboll, det är inte väsensskilt, det är samma sport. Men det jag tycker är intressant är att man får varken acceptera naturligtvis de här idiotiska, sexistiska kommentarerna om att det är lesbiska horor och allt vad det är som har skrivits. Men man får inte liksom sippa över åt andra hållet heller och kräva att statsministern ska vara på varenda damfotbollsmatch och liksom, ja, och man ska liksom inte bedöma de spelarna liksom snällare på något sätt än vad man bedömer män.
Men har
då har vi kommit någon vart.
Jag tycker nog ändå damlandslaget efter den där första matchen, jag tyckte de behandlades med silkesvantar. Om de missar två straffar, hade herrlandslaget gjort det så hade de blivit hängda på varenda löpsedel. Så att det är ju lite damfotbollen, om vi nu säger förlorar, det ska bedömas med samma hård kritik. Två missade straffar, det är inget otroligt faktiskt.